Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Välkomna till Babys podcast med mig, Carina Barmorska.
Och Jenny Solt, läkare.
Idag gästas Babys podcast av en person som jag berömt och pratat om i cirka 10 års tid. Detta då hon specialiserat sig på mitt favoritämne, det magiska oxytocinet. Kerstin Uvnäs Moberg är läkare och forskare. Kerstin disputerade 1976- och blev docent vid Karolinska institutet i farmakologi och sedan professor i fysiologi vid SLU, alltså Sveriges lantbruksuniversitet. Hon har skrivit fler än 500 vetenskapliga artiklar samt 5 böcker. Och hon har blivit en världsauktoritet på vad som händer i kroppen vid tillstånd av lugn och beröring. Kerstin Uvnäs Moberg, välkommen till oss på Babys podcast.
Tack så mycket.
Jag har haft kurser i det man kallar profylax under många år. Där det är en självklarhet att prata om oxytocinet.
Det har ju blivit det. Men jag kan tala om då när jag började med oxytocinet för, ja, det är väl 35 år sedan. Mm. Då var det verkligen inte det. Utan då låg ju oxytocin, ja, det var ju kort sagt enbart en substans som stimulerar värkarbete vid förlossningen och utdrivningen av mjölk vid amning. Att utvidga det konceptet till att säga att det också har andra effekter som är lämpliga i dessa sammanhang, det gick inte för medicinarna att ta in då, därför att det blev för luddigt. Det kom att krocka med en del psykologiska koncept, så att det på något vis, det föreföll icke allvarligt nog, utan lite vardagligt. Men så är det ju inte alls nu. Det har ju hänt oerhört mycket under åren som har gått. Och det har ju snarast blivit, skulle jag säga, ett slags stöttemedel för de som just arbetar med frågor rörande känslor och positiva förändringar och lugn och ro. Att ha någonting att liksom hänga upp hela det här, vad ska man säga, psykologiska mönstret kring. Så plötsligt så finns det ingen skillnad mellan psykologi och fysiologi, så att säga. Det är samma sak. Det är bara det att det beror på varifrån man kommer när man först beskriver någonting.
Ja, det är glasögon man har.
Det är glasögonen. Och de kan ha olika prismor. Men idag tycker jag ändå att det finns en större förståelse för att man kan se att det här är samma sak. Men det fanns ju, vet ni, då tidigare en skräck för det biologiska som lite hade med efterkrigstiden att göra, att man så att säga,
ja, absolut, inte ville, och det kan man ju förstå,
man kan att förstå det blev det, att det fanns en rädsla för detta som nu vi håller på att släppa.
För jag märker ju skillnad då när jag började för cirka 10-12 år sedan med de här utbildningarna, föreläsningarna, kurserna och pratade om oxytocinet, så var ju det ett väldigt svårt ord som nästan ingen hade hört talas om. Nej. Och jag försökte, för mig så var det väldigt viktigt att beskriva lugn- och rosystemet. Och med att beskriva det i enkla termer så måste jag också tala om det andra systemet som fight, då flight, är kamp och flykt, fight and flight. Men jag märker över tid att nu vet man mer om oxytocinet. Man har ju talat om det, och framförallt då föreläsningarna handlar ju om inför och under förlossning. Och det är väl det där vi ska fokusera lite idag. Även om jag tänkte att du skulle först få beskriva vad oxytocinet
Jag förstår att det är enormt komplext, men om du gör det kort. Mm. Men jag tänkte bara säga inledningsvis, när man slår upp ordet oxytocin så är det ett grekiskt ord som faktiskt står för att betyda hastig förlossning. Mm. Stämmer det?
Ja, quick birth. Ja, det
quick
är det.
Birth?
Ja, ja.
Så att det är ju inte så konstigt att vi förknippar det med...
Även om vi inte kan grekiska så bra längre så gör vi det. Ja. Nej, men så är det ju. Och det var ju den första effekten som man hittade
när man
början
forskade.
På 1900-talet. Att just den just ökar så att säga, sammandragningarna i livmodermuskulaturen. Så det är ju helt korrekt. Och då är klart att den får namn efter det.
Ja.
Det tycker jag inte är så gott. Men sen har man ju då kunnat se att det här oxytocinet inte bara finns i blodet i vissa sammanhang, utan att det också finns i hjärnan via små nerver, och också att det frisätts från de här cellerna som gör oxytocin ut i hjärnan väldigt lite mer diffust. Och det la ju grunden till att man kan förutsätta att det också finns en massa effekter, dels på beteende och på hur man upplever saker och ting, alltså hur man mår. Och sen också som då kan ha mer reglerande funktioner på andra saker, som just till exempel stresssystemet. Och om man då, och där upptäckte jag ganska snart att genom att beskriva stresssystemet som någonting som gör oss väldigt vaksamma, där vi använder energin till musklerna och för att snabbt reagera och röra oss, och där man också är ganska avstängd faktiskt, därför att man kan inte vara särskilt ömsint när man är ute och slåss, utan det gäller en själv. Ja. Och den bilden finns så djupt förankrad i oss här i västvärlden, det här kampflykt eller fight flight. Man börjar med den, och sen så säger man så här att ja, men oxytocinet gör precis tvärtom, förutom då det här med livmodersammandragningarna, att det finns en motpol där uppe som gör att man blir just inte särskilt kampenägen. Att man blir lite lugn istället för att vara så där speedad och rout. Och också att man mår bättre. Plus att hela kroppen ställer om sig. Och näringen går inte då längre till att musklerna och för att man ska slåss. Utan då används den för att liksom bygga upp kroppen och läka kroppen. Och dessutom då, eller skapa mjölk under den perioden. Eller skapa bebin. Att det ställer om de här två systemen som då blir... två aktiva motpoler, och de är ju, ibland jobbar de ihop och ibland ligger de emot varandra. Men det där är mycket lättare för folk att se. Mm. Och i oxytocinet lägger du också den här avstängdheten som man har när man är i fight flight. Känslosamheten kommer istället, och intressant nog, sinne för beröring blir ju mycket, mycket starkare om man har höga oxytocinnivåer. Den är faktiskt nästan noll om man är i fight, flight och kampflykt. Så vi har de här två oerhört djupa polerna, och de har ju ingenting med tänkande och cortex att göra, utan det här är ju någonting som ligger djupt ner i hypotalamus som vi ganska lite kan påverka med vår aktiva medvetna tänkande. Sen råkar det vara så att det finns massor med olika impulser utifrån som går rakt in på de här systemen. Ja. Det finns ju de som gör oss rädda. Men sen finns det också, visar det sig nu, att det finns de som gör oss lugna. Som då aktiverar de här systemen separat.
Du menar andra personer som påverkar oss?
Inte bara personer, utan det finns nog även... Det är också en sån här sak att oxytocinet är så urgammalt. Så att jag tror det fanns innan egentligen vi var bara fiskar och människor. Mm. Utan det har ju också med värme att göra. Och den värmen behöver ju inte alltid vara en varm människa. Det kan också vara fysikalisk värme. Mm. Så att det finns en sån här gammal... Det finns gamla urtida stimuleringar som lever kvar. Det finns saker i naturen som också aktiverar det här. Precis som det finns saker i naturen som får oss att gå någon annanstans. Så att man får gå bort från de här... Att det bara är ett socialt hormon, utan det är hela omgivningen faktiskt som spelar
nu
roll här.
Kommer jag att tänka på ett sidospår kanske, men att vara i naturen, det är ju ganska välkänt att man mår bra utav det.
Ja.
Men att vara i naturen och alltid vara inploggad i öronen och lyssna på någonting annat eller titta på någonting annat.
Då tror jag att du missar den upplevelsen. För jag tror att naturupplevelsen, som då är god, den ligger i att man inte är fokuserad. utan man har öppna ögon och så känner man vinden och så ser man liksom från sidorna lite havet där och lite skogen där och så sjunger några fåglar. Jag tror inte att man tar in naturen om man är väldigt fokuserad.
Nej.
Utan då är det en öppenhet och det är, naturen hjälper ju en att bli avslappnad och öppen. Men det är den reaktionen tror jag som är del i det läkande.
Tror du att det kan hämma oxytocinet
ja,
också?
Absolut. Mm. Absolut.
Ja,
absolut. Den del av oxytocinet som liksom då är antistress, ja det gör den. Så att du har en väldigt bred, när man tänker efter, det är inte bara sociala, vi hamnar i det sociala, men det är djupare än så. Men det är ju alltid socialt i den bemärkelsen att det är någonting som hjälper oss. Och det är inte, det kan vara mekaniska saker som är mindre personliga.
Så man kan säga, Kerstin, att oxytocinet är egentligen en signalsubstans, ett hormon?
Det är ju både och. Ja. Det är både signalsubstans uppe i hjärnan eftersom det finns i de här nerverna som då når väldigt många såna här viktiga, ska vi säga, reglerområden. Men sen är det ju ett hormon i blodet när det så att säga hjälper till med förlossningen och amningen. Men sen är det ju en annan, man kan också kalla det vad man då säger, en parakrinsubstans. Därför att det ligger ju och rinner ut från de här cellerna som producerar oxytocin in i hjärnan och i likvor och alltihop där. Så man får ju effekter lokalt i hjärnan också. Och sen finns det ju, nu visar det sig oxytocin, det finns ju i hudcellerna, det finns i hjärtat, det finns ju många ställen där det produceras och förmodligen har lokala effekter som då också är länkade till reparation och hälsa och minskad inflammation och sånt där.
Men det är alltså ett livsviktigt hormon. Vi kan inte leva utan det.
Det kan vi nog, tror jag. Men det blir ju ett mindre flexibelt liv. Du vet, råttor kan ju föda ungar om man har tagit bort oxytocinet. Då är det autonoma nervsystemet som sköter det. Men det blir ju långvarigare och klumpigare. Men oxytocinet är ju fantastiskt på att så att säga modulera och göra saker bättre än vad, precis som stresssystemet också gör, fast åt ett annat håll.
För det är ju jätteviktigt att vi har dem båda.
Ja, visst.
För har du inte kamp och flykt så står du ju kvar vid fara.
Ja,
om vi nu pratar födseln så har man ju fött på olika platser i världen.
Mm.
I öknen, i djungeln och så vidare. Och det handlar ju att när du ska bort från kanske farliga djur och så vidare, då stannar ju kroppen upp en stund att föda.
Ja.
Därför att du har ett mer påslag av kamp och flykt som då dämpar lungor och oxytocin.
Ja, så är det. Men det är till och med så smart att om du inte är där du känner dig bekant eller alltså det räcker med att du är någonstans där du inte är hemma.
Mm.
Det behöver inte ens vara farligt. Så går inte oxytocinet på, utan då stänger det av sig tills du har kommit hem.
Ja.
Du behöver inte ens vara särskilt stressad just där i början, utan det är bara det här, det som man kallar unfamiliar. Det blockerar det här första oxytocinet och då har du tid att gå hem och sen så kan det få börja där.
Det sätter ju väldigt paralleller till vad som händer i förlossningsvården i Sverige nu.
Ja.
Både i Stockholm ute i landet där man lägger ner små trygga förlossningskliniker. Och
det är helt Stockholms, fel utifrån det här seendet. Ja.
Och Stockholms kvinnor som inte ens vet vilket, ibland när det är fullt, inte ens vet vilket sjukhus man ska hamna på.
Och sen vet du, jag har tänkt på det här begreppet trygghet. Det är ju väldigt dubbelt. Därför att vi i vår tid, vi kanske tycker att trygghet är att komma till det stället där alla är kompetenta, vi har duktiga doktorer, man kan göra ett kejsarsnitt fort, det finns doktorer som tar hand om ett sjukt barn. Det är ju en typ av trygghet. Men jag tror inte det är den tryggheten som talar till hypotalamus. Utan den tryggheten är nog mer att vara i en omgivning där man känner sig hemma och inte är orolig och med människor som man känner till. Så jag kan tänka mig att det blir en konflikt här mellan de två trygghetsuppfattningarna. En kognitiv mer uppe i hur vi tänker och ser och en djupare som vi egentligen kanske bär med oss från början. Och som
så
då
egentligen
är mer
kanske vi skulle föda hemma då?
Eller i alla fall, vara medveten om att förändringar har den här tendensen att blockera. Och då får man göra allt för att de förändringarna ska bli så minimala som möjligt och hålla på att bli flyttad från ett ställe till det måste ju vara helt jättejobbigt.
Det är helt befängt.
Och det kan ju vara en av orsakerna till att man måste ta till väldigt ofta oxytocindropp och annat därför att man har blockerat det egna eller förskjutit eller uppskjutit, för det finns ju där.
För jag märker ju ganska tydligt när man har pratat med en kvinna i telefon och säger välkommen in, därför att hon har mest kraftfulla sammandragningar. Ja. Kommer in på förlossningen en stund senare, suttit i bilen och kommer in i ett rum där, och så säger jag, vet inte riktigt vad som har hänt, men jag känner inte av mina sammandragningar. De liksom har tagit en liten paus. Jag säger att, ja, men det är helt korrekt. Så reagerar, fungerar kroppen i de flesta fall. Att du har låga oxytocinnivåer och när vi har pratat en stund, när du känner dig kommer ordet trygg igen och känner att du har tillit till rummet, till oss som personal, då kommer det att komma igång igen.
Precis, det är inte borta, det är bara ligger och väntar.
Pausar.
Lite.
Pausar lite.
Absolut.
Ja. Det är ju, för mig så är det magiskt. Jag vet inte om du kallar hormonet så, jag kallar det för ett magiskt hormon. Därför att det händer så väldigt mycket i kroppen. Idag så tänkte jag att vi, en jättebra förklaring hur det funkar. Men om vi tittar på graviditeten, vad är det som händer med hormonet oxytocin?
Ja, alltså oxytocin styrs ju av både vår omgivning som vi har pratat om, men det styr faktiskt också av östrogen. Så att under graviditeten så vet vi att östrogennivåerna stiger väldigt kraftigt. Men oxytocinet följer dem i viss mån också. Det betyder att man ganska tidigt under graviditeten får en början till att oxytocinnivåerna också stiger. Så att innan förlossningen så har oxytocinnivåerna stigit 3-4 gånger, alltså basnivån. Och det oxytocinet finns med och hjälper mammorna här att ställa om sitt psyke en smula. Alltså det finns ju en tendens när man är gravid att man blir lite tillgängligare, kanske lite mer ledsen, alltså känslosam. Men tanken är naturligtvis från vårt tidigare liv att man ska ta kontakt med människor runt den så att man kan få hjälp och stöd när det väl händer. Man förbereder sig för att, så att säga, interagera med sitt lilla nya barn. Så den sociala förmågan får ett uppsving under graviditeten redan. Och det är för att kunna ta emot och ge råd och samla och hänga ihop.
Smittar det här oxytocinet av sig också till den blivande pappan eller blivande partnern?
Det. Det där är man ju inte riktigt säker på hur det går till. Va? Det finns ju så mycket spännande saker. Men man vet ju till exempel från djurförsök att har du höga oxytocinnivåer så avger du feromoner som då sätter igång oxytocinet hos den andra. Plus förstås att har man en människa som beter sig oxytocinigt så klart att det drar tag i den sidan även hos de som är runt. Mm. Så det får ju de här ringen på vattnet-effekterna definitivt. Mm. Men jag tror att det kan vara djupare effekter än så också.
Nej, för jag har tidigare läst, jag vet inte, det kanske inte var dina artiklar då, men att pappa-partner hormonet ökar, inte såklart i takt med kvinnans, men ändå ökar i slutet av graviditeten. Mm. Dels för att skydda då den gravida, snart födande, under födseln, den kvinnan. Men även för att starta upp anknytningen.
Ja.
Det kommer vi att prata om senare då. Men anknytningen till barnet i magen och det som snart är fött.
Jo, så att det är ju intrimmat så att det ska kunna inrymma allihopa. Och så visst går det över på pappan och då blir han, som du säger, och då är ju, som du också antyder här, pappans roll är ju inte bara då den här anknytningen, det är ju också den här lite försvarande sidan som kommer in här också, eller beskyddande skulle jag säga.
Det märks ju väldigt tydligt i förlossningsrummet också, vilket jag tycker är väldigt fint. Ja, men man pratar gärna för kvinnan och liksom värna kvinnan på ett bra sätt som inger då, om jag får återkomma till ordet, trygghet och tillit.
Och den för de tryggheten båda kommer hon att uppfatta som en riktig trygghet, jag menar på det djupa planet, när han är där och beskyddar, absolut. Absolut, om han verkligen vill det. Ja, det är helt klart. Så att de systemen når man på det sättet. Så att visst finns det hela tiden den här interaktionen. Men sen hjälper oxytocinet under graviditeten mamman också att lite ställa om så att den här enorma viktuppgången blir möjlig. Så att du kan så att säga samla på dig mer näring än vad du normalt gör. Och det är ju egentligen en ganska stor grej att under de första månaderna så går ju mamman upp några kilon i vikt. Och det är inte sagt att hon äter särskilt mycket, hon kanske till och med mår illa. Och bebin väger ju inte mycket då, utan det är ju hon som lägger på sig. Så att det finns ju också den här, ska man säga,
fysiologiska
nutritionella sidan som också går igång och som då är jätteviktig. Men sen har vi det här också mot slutet av graviditeten, för då kommer nämligen oxytocinet inte bara att öka alltså hela nivån, utan då kommer det till att det börjar komma små pikar av oxytocin då och då. Och det är pikarna som gör att livmodern drar ihop sig. Så musklerna, för att de ska kunna fungera, de behöver en sån här, ingen jämn nivå, då händer ingenting. Utan de behöver de här hastiga pulsarna av oxytocin. Och de börjar komma faktiskt sista veckorna under graviditeten. Och då är det precis säkert så att då börjar också livmodern att få träna sig lite på att dra ihop sig. Det finns väldigt fina studier från, jag kommer inte ihåg vilken, det är någon form av de här primaterna där man har liksom kunnat mäta oxytocin, eller sammandragningarna och oxytocinhalterna, och då ser man just hur det gradvis ökar fram tills det här är färdigt att sätta igång. Och då är det dels då att du har någon slags spontan ökning av pikarna, och sen blir det mer på natten. För att de gillar mörkret, de här pikarna. Den är, liksom melatoninet slår till, så blir också hämningen av det här systemet mindre tydlig. Så att från början har det nog varit så att som en ytterligare skyddande faktor, kan man säga, så har förlossningarna tagits eller gått igång när det är mörkt, där man är i grottan eller hemma eller vad det är.
Men det är ju inte så konstigt egentligen. Nej. För att det är ju, är vi inte lugna och trygga så sover vi ju heller inte.
Nej, precis.
Och då är det ju inte så märkligt egentligen fysiologiskt att det går igång, att det startar.
Ja.
Så det kan vi ofta se att födslar ofta startar nattetid. Ja. Sen föder vi inte mer på natten, tror jag inte heller.
Nej, det är kanske inte rätt sak att titta på, va? Utan det är när det börjar.
Precis, sen tar det olika lång tid.
Ja.
Men just det här, och då tycker jag att det är en viktig information till kroppen.
Ja.
Att ju mer lugn och ju mer trygg du känner dig, som när du sover, då startar systemet igång. Och då kan du tänka dig att kanske träna med de här förverkarna. Då det pikar lite upp och ner, som du säger, i oxytocinet. Det är till för att träna livmodern.
Ja.
Men viktigt mentalt för att träna din hjärna på att nu är jag med i det här jobbet.
Ja.
Jag vågar.
Man blir medveten om det, va?
Man
därför
blir
att det
medveten.
Känns, det
jag
känns.
Vågar säga ja till det här arbetet som kommer att bli än mer kraftfullt sen.
Mm.
Så jag uppmanar till att när du känner förverkar, att du faktiskt stannar upp och ser det som någonting bra.
Förberedelse.
Det är absolut.
En fantastisk förberedelse.
Och där på slutet av graviditeten också, att man planerar för lite lugn och ro också. Att man inte jobbar in i det sista.
Det
vi har
rätt.
Faktiskt den här föräldrapenningen som vi får ta ut innan. Det tanken är att det ska göras så. Ja. Och alla kvinnor är så måna och tycker att det tillhör barnet. Men det tillhör kvinnan, den gravida kvinnan också.
Ja. Det är en väldigt viktig balans här. Det är som om ibland så verkar alla bara se till barnet. Men det är faktiskt en till här som deltar i detta. Och som kanske blir bortglömd ibland, tycker jag. Och sen finns det ju också det här med just det här som du säger, lugn och ro. Och det, om man har jag inte sett någon studie just på förlossningen, men om man tittar på amning som också har såna här pulsar av oxytocin för att de här musklerna ska kunna driva ut mjölken. De försvinner inte bara av det här att man är på ett annat ställe, ljus och buller och sånt där. Också om mamman koncentrerar sig. Alltså fokuserar. Så fokusering stänger också av. Så det bästa är om man kan, du vet, bli lite lugn i tankegångarna. Som det vet vi ju också att det är avsett. Men där finns det väldigt snyggt studier som visar att de här pulsarna försvinner om man är för, om man räknar ut ett matematiskt tal till exempel.
Så ja, då ska gärna vara koncentrerad på
ja, och då ja. Stänger du också av oxytocinsystemet. Därför att det är tydligen meningen då att man ska vara lugn och avslappnad, och då går det mycket fortare. Och allt det här vet vi, men det intressanta är att man börjar kunna se det i sådana här studier, att det optimala är avslappnad eller relaxering både mentalt och kroppsligt i en kokong liksom, där man känner sig trygg med de människor som man litar på och tycker om, och förstås ett någon slags avgränsat rum där det inte springer för mycket folk. För det är också viktigt att det är någon slags, vad ska man säga, känsla av att det måste vara lite privat det här också. Och det betyder ju inte att det ska vara ensamt. Men inte hur många som kommer in när som helst. Det kan också få den här känslan eller de här systemen att stänga av sig.
För det handlar ju om att ta med alla sinnen in i det här.
Ja.
Den här bubblan, det här rummet, det här mentala rummet kanske.
Ja.
Och därav så är förberedelsen än viktigare idag när vi vet att det ändå kommer att gå någon in och ut. Ja. Även om vi försöker göra det tyst.
Ja.
Så att man försöker göra att avskärma sig från det som är runt omkring. Gå in i det själv.
Ja.
Och med träning på, om du vill, yoga, meditation, avslappning.
Mindfulness, vad den är. Det är ju samma sak. Va?
Exakt, då når du lättare det här. Att ta det in i lugn- och rosystemet. Mm. Med det så ökar du på ditt oxytocin.
Mm.
Och du kan avskärma dig från det som annars kanske kunde störa.
Kanske, och inte nog med det. Du kommer också närmare din egen smärtlindring.
Därför precis, för det är min nästa fråga.
I det här
fråga.
Med oxytocinet så har du ju, som jag sa, de här nerverna uppe i hjärnan som slår på samtidigt. Och en av de viktigaste är ju faktiskt att du också dämpar smärta. Eller jag skulle inte säga så. Dämpar hur det känns. För det är inte så att det är någon slags bedövning, utan det är mer att det omformar upplevandet av smärta så att man inte reagerar så häftigt. Och den är väldigt också kopplad till ett fritt flödande oxytocin, va? För det är väldigt tydligt att det finns ett antal ställen i hjärnan och ryggmärgen där oxytocinet då kan hjälpa oss att minska på smärtimpulserna. Och den är inte oväsentlig heller.
Nej.
Sen är det väl också vissa stadier sen under förlossningen när det är väldigt viktigt att vara lite inne i sig själv också. För att det ska gå vidare.
Absolut. Mm.
Ja, men jag tycker att det är en otroligt stor utmaning också för förlossningsvården att om man inte då har möjlighet att föda hemma, för det är ju inte alltid det att rekommendera heller.
Det är inte säkert att det kanske inte blir lösningen, men man kan ju ta komponenter därifrån och försöka att applicera. Sen verkar det ju som det finns en hel del människor som tycker om att föda hemma. Jag har träffat så många ute när man är reser, och det är ju inte, i andra länder är det ju nästan så att de kvinnor som föder hemma betraktas som hjältar, och de har ju ofta ett väldigt subjektivt syfte, nämligen att få uppleva det största de får uppleva under livet, att det är stora upplevelser och positiva upplevelser. Det tar vi sällan upp här i Sverige, att det kan vara en väldigt stark, härlig känsla.
Ja.
Men det är ju vad de ofta anför som den stora fördelen.
Men det måste
fördelen.
Vi kunna skapa på ett tryggt sätt ändå.
Ja, det borde
på
ju vis. Gå här.
Att vi kan få kvinnorna att känna sig trygga, att man får den förlossningsplats, det sjukhuset man har valt, och att det är nära. Att
och man känner dem som har varit där.
Och man har varit där och hälsat på sig i lokalerna. Alltså det är bara självklarheter på något vis.
Nej, men självklart att det borde finnas alternativ för födande att kunna välja.
Mm.
Nu är det ju inte så lätt idag att få en hemförlossning.
Nej.
Men jag tycker ju att det borde vara det. Hemförlossning eller en tryggare miljö på förlossningskliniker.
Ja.
Där vi som bistår förlossningar också är medvetna om hur vi kan påverka till oxytocinet. För det kan alla påverka. Nu menar jag inte bara personal, utan den gravida kvinnan med partner kan faktiskt påverka sin egen produktion.
Ja, genom att reducera stress på alla sätt och välja de miljöer som är lämpliga. Men också att försöka med de här teknikerna att att vara så lugn och in i sig själv. Som ett, visst, det är ju absolut möjligt. Och, men vad jag ser också är att den här aspekten, att det faktiskt till och med är nästan extatiskt att föda för vissa. Mm. Det hör man inte så ofta här. Jag vet inte om det beror på vår religion eller vad det är, men är man nere i Spanien till exempel, Italien, så är ju det en jättestor fråga. Att det här är kvinnors rätt att få uppleva detta. Och, så de ser det ju som ett motiv i sig nästan.
Mm. Men visst träffar man de kvinnorna på förlossningen. Jag jobbar ju ganska mycket på förlossningen. Ja. Och om jag går tillbaka till mig själv så har jag ju fått alla mina tre barn på mitt jobb. Och det har ju gett mig en oerhörd trygghet. Och nu börjar jag liksom så här många år efteråt så inser jag ju, nej men jag var trygg i det. Jag har ju tre helt normala, fina förlossningar. Och upplevde det där fantastiskt att föda barn. Jag skulle kunna föda många barn som helst.
Och men det har kanske inte varit riktigt tillåtet att tänka så heller.
Nej.
Att det ligger såna här lite kulturella förbud.
Ja, och det kan vara lite provocerande för vissa att prata om födseln som någonting magiskt och fantastiskt. Ja. Och det kanske inte är alla som får de upplevelserna.
Nej, nej.
Men för de som får de upplevelserna så det är lika viktigt att lyfta det.
Absolut.
Och att det går.
Jo, men det är precis vad jag menar. Att det har ju liksom blivit väldigt mycket fokus på rädsla och smärta. Mm. Och som då skrämmer väldigt många. Men det har inte funnits några morötter.
Nej.
Att det här kan vara någonting som är... Jag kanske kommer få uppleva någonting som jag aldrig i något annat sammanhang får uppleva. Som nästan som någon slags initiationsrit, va? Som är enorm. Och förstås att det finns möjligheter att det kan göra skillnad kanske även för barnet. Det vet vi ju inte. Men att ju lugnare man är själv ju bättre kommer man ju kunna hantera den här typen av vad ska vi säga, närhetssituationer senare, eller snabbare kommer man in i det skulle jag vilja säga. Men det är bara att notera att i andra länder så är det ett mycket, mycket större intresse och där finns det ju också en mycket större grupp av kvinnor som har den motsatta uppfattningen, nämligen att förlossningsvården är idag ond. Därför att den styr och ställer så mycket och här kommer kvinnorna inte till sig rätt. Men känslostormarna är starkare i Sydeuropa skulle jag vilja säga än vad det är med här uppe under de här frågorna. Mm. Här ser vi nog mer till att man ska komma till ett ställe där det finns all teknisk utrustning och den här, vad ska man säga, mer förståndsmässiga tryggheten än vad de gör där nere. Mm. Och det kanske vi inte kan ändra på, men man ska veta att det finns och därför finns det andra potentialer i det här.
Man ska väl ha både och.
Ja. Absolut. Mm.
Men Kerstin, om man tänker på vi är fortfarande under graviditeten. Så hur skulle vi kunna boosta oxytocinet mera?
Alltså det finns ju en del studier som visar, vi vet ju det, att om mammorna är mycket stressade så blir det ju ibland att det kan påverka barnets tillväxt och alla såna här saker. Men det finns ju också fantastiska studier som visar att om man ger mammor lite massage under förlossningen, under graviditeten, så kommer du att pola om det här så att du får mer kraft då i det här oxytocinsystemet. Alltså i oxytocinet ligger också den parasympatiska aktiviteten. Och den kan ju i viss mån då buffra stress. Så mammans stress tål hon bättre. Och dessutom så kommer ju då, eftersom vi vet att mammas stress kan spilla över på barnet, så minskar man ju den. Mm. Och där finns det ju faktiskt en del studier som visar att barnen blir lite större om man har lagt till lite extra massage. Och det är nästan inte för att man skapar jättar, utan att man kanske håller emot den lite negativa effekt som stress kan ha. Så att det finns verkligen studier som visar, och det finns säkert andra tekniker för att liksom med kroppen eller med hjärnan aktivera de här lugn- och ro-systemen. Jag har inte sett några studier när det gäller till exempel mindfulness och sånt där. Men det skulle inte förvåna mig om det också gör det. Det är bara det att det är så få som gör kliniska studier när det gäller den här typen av metoder.
Ja, jag vet en studie som visar också att 20 minuters meditation 20 veckor, i 20 veckor har samma effekt på måttlig depression som medicinsk behandling, SSRI-behandling.
Ja.
Det finns det studier på. Och det måste ju oxytocinet ta del i.
Ja, eller den här balansen skulle jag vilja säga mellan antistress och stress och lugn och ro. Som jag, ja, men visst är det det. Och därför, det är ju många saker här. Vi vet ju också att det här mot hud efter förlossningen som ju drar upp oxytocinet så, det är ju också en det har ju också en, man minskar ju stressnivåerna väldigt kraftigt då, vilket också förmodligen har effekter på risken för depression efteråt. Mm. Så att visst, alla har sett att på något vis ändra den där balansen mellan stresssystemet och lugn- och rosystemet till lugn- och rosystemets fördel är ju optimalt här. Och det kan man ju verkligen göra på olika sätt. Och vi är olika. En del vill inte alls ha massage.
Nej,
fast det finns en del som tycker det är jätteobehagligt.
Ja, absolut. Men det finns olika typer av massage. Det finns taktil massage eller beröring som man skulle kunna rekommendera för dem som tycker att det känns okej. Och kanske redan tidig graviditet att du får fotmassage, helkroppsmassage, den här taktila beröringen. Kramen.
Ja, visst. Men det är kramen. ju den första, det är den starkaste, det är ursprunget ju till beröringen. Så är det ju den här sociala
omfamningen
och stödet. Absolut. Men det kan man spä på uppenbarligen.
Exakt, och det är därför jag kommer in med det här bostadordet, att vi kan försöka göra det så mycket som möjligt och trigga. En annan sak som jag pratade för ett tag sedan med Kajen Ekjord som är en otroligt erfaren, fantastisk barnmorska. Mm. Hon har ju 700 hemfödslar och många, många på sjukhus också bakom sig.
Ja.
Och hon gav ett tips om att sätta fötterna i ett varmt fotbad.
Det är samma sak. Det är samma sak. Det är det här med värme. Alltså värme, precis som om du tänker, beröring är ju delvis värme. Tänk dig själv att bli masserad av någon med kalla händer. Det går ju inte.
Nej, den
går bort. Va? Ja. Och jag kommer aldrig glömma, jag gjorde någon studie på just massage. Och då tittade vi på oxytocinnivåer på de som fick, men också på den som gav massage.
Just det.
Och han hade högre oxytocinnivåer faktiskt än de som tog emot.
För att, är det så?
Ja,
och
då berättade han också
att
det kom, oxytocinet kom samtidigt som han kände att hans fingrar blev varma. Det är nästan som du tänker som en motsvarighet till mjölkutdrivningen, fast det är värmeutdrivningen. Mm. Och då när han då kom oxytocinet. Så att det är ju värme också i beröringen. Det är inte bara lätt tryck och strykningar, utan temperaturen är en väldigt viktig del. Mm. Så värme är ju någonstans på ett djupt plan trygghet. Eller hur? Det visar att den människan lever och den människan har någonting att ge. Mm. Nu talar vi inte feber, vi talar om den där normala värmen som vi har i huden. Mm. Men just det här, varma händer, varma fotbad. Under amningen lägger de ju ofta varma kompresser här för att det ska slappna av.
Mm. Det är ju jättekuddar också.
Ja, visst va. Så att, absolut. Mm. Så visst, värme är suveränt och i lagom mängd. Och då är det ju nerverna i vår kropp som talar om det.
Men jag tänker att det är så mycket som händer i fötterna.
Ja.
Och att sätta sig med i ett varmt fotbad.
Många nerver där nere. Många nerver där nere.
Ja, mycket nerver där. Och jag har ju alltid rekommenderat värme. Men jag har faktiskt aldrig som barnmorska tänkt på just det här med varmt fotbad. Nej. Så det kommer jag rekommendera vidare.
Ja. Vi får köpa in fotbad till förlossningen.
Ja.
Hur är det där med badkar? Föder kvinnor i badkar numera?
Det börjar komma mer och mer nu.
Ja, vi har gjort några avsnitt faktiskt om vattenfödslar.
För det måste ju innebära också lite temperatur.
Ja, för där triggar vi ju igång. Nu är du superexperten här. Mm. Men hudberöringen, nervsystemet triggas ju också med oxytocinet. Ja. Och den här beröringen samt värmen från badet gör ju att kvinnor, faktiskt många av dem får mer sammandragningar. Ja. Fast de känner inte så mycket av dem som de skulle ha gjort utanför badkaret. Just därför att du var inne på
den smärtlindrande effekten.
Smärtlindrande effekten.
Ja. Så att det är det ju så att beröring, alltså värme och beröring, det aktiverar ju nerver helt enkelt som går upp. Men sen är det ju också så att under själva förlossningen så har du ju också ett påslag av oxytocin, vilket gör också huden känsligare. Så det är liksom win-win då, va? Du får både det här större känsligheten plus att du då, om du ger värmet på något sätt, får det. Och då är vi tillbaka till det här att oxytocinet har effekter som är bortom bara, vad ska man säga, interaktion med andra människor. Det har också med omgivning, interaktion med omgivningen. Och då är värme, alltså lagom värme, en av de stora triggrarna. Och jag tror att man får se det väldigt djupt. Att värme, det är precis som mat. Det är egentligen kalorier, det är trygghet som man får i sig. Och då kan man slappna av. Och när man slappnar av och tar bort fight, då kommer det här andra systemet igång. Då får det här mer djupa verkarbetet som ju egentligen ligger som en hypotalamisk motor, så att säga, då kommer det igång, för det hämmas inte av det här, vad ska man säga, de högre hjärnsys eller frontalkortex och vår oro och vårt tänkande. Det gäller ju liksom att få det att blomma upp, och just med värme och beröring så får man fram det. Jag tycker det är helt logiskt.
Ja, det avstannade förlossningsförloppet, då är det ett varmt bad som
gäller. Ja, varmt bad. Och kan man inte ligga i det varma badet, som man ibland inte kan göra, då för att man kanske har...
Det finns andra orsaker
till det. Ja, det finns andra orsaker till det. Då kan man alltid ta ett varmt fotbad.
Ja, precis.
Och ha liksom värmekuddar, vetekuddar.
Och du kan förmodligen också hålla händerna, va?
Händerna, exakt.
Ja. Och det är klart, vi har ju extra mycket nerver i fötter och händer och i ansikte och sådana saker. Men det är absolut. Ja. Och då känner man ju själv. Och jag menar... Mm. Det vet ju alla hur folk är på sommaren när de ligger och solar och får varmt vatten runt sig. Att de blir lite öppnare och socialare. Det har ju en mirakeleffekt egentligen.
Ja, värme där kommer på huden. Vi in igen med miraklet. Mm. Fantastiskt.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
I slutet av förlossningen så är det ju också så att då kommer vi in och ska... Barnet ska framfödas, vi ska föda fram barnet.
Mm.
Och då är det någonting som händer med Fergusons reflex.
Ja.
Kan du beskriva den?
Ja, alltså, man tror ju liksom lätt att allting styrs från hjärnan. Det är ju vår västvärldsidé, va? Att allting är hierarkiskt, det styrs uppifrån. Och det är lite inne nu att hjärnan styr allting. Ja, det gör den ju. Men den har ju hela tiden en slags... motsvarande impulser från det organ det styr och ta hänsyn till. Det är klart, du kan inte gå om du inte känner någonting i fötterna. Utan det, känselsystemet hjälper ju hjärnan att modifiera och bestämma hur man ska göra. Och likadant är det ju faktiskt med livmodern, att den har ju är full av känselnerver då, som sänder upp dels det som är smärta, va, som man kanske har lättare att identifiera, men det sänder också upp nerver som leder till att mer oxytocin frisätts. Och det är framförallt då om man så att säga om mamman utsätts för ett tryck som inte är smärtsamt eller på gränsen till av livmoderhalsen eller längre ner i vagina. Och då får man en aktivering av nerver som går upp till hjärnan och som sätter igång mer oxytocin. Och så blir det mer stimulering av verkarbetet och så blir det mer tryck på av bebins huvud på livmoderhalsen. Och så blir det mer. Det är Fergusonreflexen. Så den finns nog hela tiden under förlossningen. Men den blir ju enormt stark just när bebisen föds fram.
För där behöver vi ett litet ytterligare tryck.
Där behöver vi ett litet ytterligare tryck. Och dessutom, och då får du den här enorma feedbacken. Vilket i sin tur också är kopplad till att man får förmodligen också en frisättning av substanser i hjärnan som är kopplad till välmående, som dopamin och endorfiner och sånt där. Därför att det är då, så att säga, bindningen ska börja efter det här. Och det är förmodligen det som är grunden till att man kan känna en del, i alla fall en oerhört positiv upplevelse under förlossningen. Men sen finns det en effekt till som jag tycker är viktig, och det är ju det att oxytocinet är ju inte bara kopplat till smärtlindring akut. Det finns ju någonting i oxytocin som gör att man glömmer det onda, så att säga. Man har en tendens att på sikt se det man upplevde i mer rosa färgade toner än vad det kanske var. Mm. Och det här, den här effekten av oxytocin, det är en väldigt viktig effekt. Och du kan säga, du kan förklara den på många sätt, att ja, hade man inte den så skulle kanske inte kvinnor föda barn igen, därför att det är klart att det gör ont. Men om man efter ett tag glömmer hur det var, så är ju det är inget skäl, då kommer man inte ihåg hur ont det gjorde förrän man är där igen. Nej. Så att säga.
Men det tycker jag att jag märker också på när man pratar med förlossningsrädda par, för det är faktiskt par ibland där det är mannen som egentligen är mer rädd än kvinnan och bär med sig mera upplevelser från förlossningen och tycker att det var hemskare än vad egentligen kvinnan tyckte att det var.
För hon har fått sitt skydd kanske.
Men han också på ett sätt påverkar henne, att påminna henne om hur hemskt det var. Och det är ju jättetråkigt när det blir så. Men det kanske är den effekten att han inte haft lika mycket oxytocin i sig.
Och det är ju såna enorma halter som kvinnan ändå får då. Och de, varje gång som du har en oxytocinfrisättning ute i blodet, då har du ju uppe i hjärnan också. För Ferguson-reflexen är ju nämligen, den tar ju hela hypotalamus, eller hela området där uppe i oxytocin, eller i hypotalamus som frisätter oxytocin. Och då får du ju en dusch i hjärnan också varje gång som det går ner i blodet för att driva på verkarna. Så det är ju samtidigheter. Så det är så väl inställt. Det är en process där man på ett parallellt sätt då driver verkarbetet sakta men säkert framåt. Men samtidigt uppe då i hjärnan så ser man till att man blir lite granna, att det inte gör så ont och att det blir lite kopplat till någon form av glömskeeffekt som gör att det här framförallt med tiden inte är någonting som man går och oroar sig för nästa gång. Om det är som det ska. Sen finns det ju inte alls någon hundraprocentig sådan funktion. Plus att det nog finns det här med den här aktiveringen av de här systemen som skapar just välbefinnande och kanske positiva känslor. Så det finns en mall även för det. Det behöver inte bara vara wow, jag har fött ett barn, att man liksom gör en slags konstruktion av detta, jag har blivit mamma. Det finns redan innan en liten sån här biokemisk push som gör att det här ska vara tillfredsställande på något sätt.
Det låter underbart med de här duscharna, oxytocinduscharna. Men för de kvinnor som då inte upplever den där totala lyckan eller till och med ser det här som enormt traumatiskt, så skulle man kunna reparera inom situationstecken sig själv och må bättre genom att fortsätta oxytocinökningen efteråt med det här som vi har pratat om. Mindfulness, yoga, avslappning, massage, värme och så vidare.
Ja, det tror jag. Och det finns väl mycket som talar för att stunden efter här är jätteviktig. Att ju mer av de här positiva inflödena du har, ju mindre kommer den smärtan att kommas ihåg. För att det är ju inte bara oxytocinet under förlossningen, utan det är ju även i efterförloppet här som kommer att bestämma hur blir minnet och upplevelsen av det här. Så att här tror jag att det finns en stor möjlighet för att modifiera efteråt om man kommer åt alla de här olika positiva inflödena. Och de är ju nästan inte lika för var och en heller, men det får man väl känna vad det ska vara. Mm. Men det är inte stängt i och med att barnet är fött, utan jag skulle säga att det fortsätter ju att vara extremt öppet.
Mm. Om man tittar till förlossningen och smärtlindring som du har beskrivit hur smärta funkar, då tänker jag att många kvinnor idag använder sig av ryggbedövning, det vi kallar epidural. Hur eller påverkas det kroppsegna oxytocinet av en sådan bedövning?
Alltså allting är ju naturligtvis nu, epidural är ett stort begrepp. Det kan vara man ger massor, man ger lite, man ger det lite då och då eller i infusion. Men man kan väl säga, om man ser det rent fysiologisk synpunkt, så är det ju så att man stänger av de nerver som går upp till hjärnan som medierar smärta. Det är liksom tanken. Men man har glömt att man också riskerar att stänga av de här nerverna som går upp till hjärnan för att sätta igång oxytocinet. Så risken är att
man blockerar dem samtidigt.
Det är mer eller mindre så blockerar man också oxytocinet. Och det är ju en orsak till att man kanske ibland då måste sätta igång verkarna igen med att ge ett oxytocindropp. Därför att de
precis,
inte riktigt
det syntetiska.
Det syntetiska, va? Samtidigt som man också får räkna med att det kanske inte får alla de positiva effekterna i hjärnan som man normalt har. Utan du slipper smärtan, men du kanske inte får det positiva.
Så, så svaret är egentligen att epidural påverkar många gånger eller kanske alla gånger oxytocinet negativt?
Det beror ju på dosen skulle jag
det
vilja säga.
På, men, det är dosberoende.
Men rent principiellt så klart att om man bedövar de här områdena och de här nerverna som går upp, då är det klart att du måste få med dem. Men sen är det ju alltid en fråga om dos och inte. Men någonting är det. Det finns en hel del studier som visar att oxytocinnivåerna blir lägre efter en epidural. Men de blir även stressnivåerna, va? Så det blir nästan som en sån här, ni vet, förlossning med ett planerat kejsarsnitt. För då är det ju ingen förlossning egentligen. Det är ju inget födande. Och så, utan att födandet, du drar ju aldrig igång ditt oxytocin om man plockar ut bebin innan. Mm. Då är det ju inget, vare sig kortisol eller stress eller oxytocin.
Utan,
och då blir ju lite likadant, va, med epiduralen. Därför att du blockerar ju upp inflödet eller av känselinformation upp till hjärnan. Men det, jag vill påstå att det beror på dosen och hur länge man får det och alltihop det där. Så att jag ska inte bara säga att det alltid är så, men det finns en hel del studier. Och det är ju helt klart att om man ser till den här samspelet mellan livmodern och hjärnan som ju finns, den här liksom rotationen som liksom styr vad hjärnan, vad oxytocinet ska göra. Det styrs ju nerifrån också.
Men i Sverige har vi ju egentligen inte de här tunga epiduralerna som man har i andra länder. Och men sen finns det ju många andra eller smärtlindringsmetoder under en förlossning som kanske vi borde använda mer i förlossningsvården.
Ja, alltså, men det här är väl någonting som man inte riktigt har kollat. Men jag vet att vi hade någon studie där vi tittade på just oxytocinnivåerna efter 2 dagar efter förlossningen, och då såg det ut att vara betydligt lägre i de som hade fått både oxytocin och epidural än i de andra grupperna. Så någonting är det som man stör, men det behöver inte ha hänt då, och det kan vara att de är mer stressade eller någonting sånt där, men någonting blev lite upp- och nervänt i dem. Så att man får inte glömma de här ursprungliga fysiologiska systemen. Därför att de är där för att modifiera och modulera, och för att de ska kunna fungera så måste de ju vara intakta.
Viktigt är du säger också att det tar bort lite av stressen kanske med epiduralen.
Absolut, och det kan ju vara väldigt positivt i vissa sammanhang.
Exakt, för det märker jag många gånger att har man fått epiduralen, då slappnar du av på ett helt annat sätt.
Absolut.
Och har du haft det ganska tufft, får den där epiduralen, se till att du kommer i en skön position och faktiskt kan vila. Du behöver inte vara upp och gå hela tiden. Då tycker jag att det faktiskt händer mer än vad det kanske har gjort på lång tid eller timmarna innan. Det handlar väl då om att du är avslappnad.
Ja, stresssystemet går ju
bort
av.
Bort med stresssystemet, in med antistressen, med oxytocinet. Mm. Och det händer saker. Du kan släppa av.
Ja, för du kan ju stimulera antistresssystemet också med hur du är runt om. Det är ju egentligen då bara den gren som kommer från livmodern som kanske är lite blockerad. Men du har ju kvar ögonen och öronen och
alla
hela rummet, alla sinnena. Va? Så att det är ju, men det är ju en man ska inte glömma bort att man kanske kan, att man kanske lite påverkar där indirekt, och det går säkert att göra ska vi säga epiduraler som kanske inte gör det. Men man ska tänka på att ur fysiologisk synpunkt så måste det nästan ske.
Mm.
Därför att de går så pass nära varandra när de går in i ryggmärgen. Och då blir det att du blockerar dem också. Ett tag. Ja.
Om man nu då får lägre oxytocinhalter av det egna, kroppsegna hormonet oxytocin, och jag behöver sätta in syntetiskt oxytocin.
Nej, jag tror inte du får det under förlossningen. Jag tror inte du får lägre. Jag tror faktiskt inte att oxytocinet du får ju det av epiduralen, mindre av de här tikarna.
Vi ser ju många gånger att vi behöver tillföra ett dropp, en infusion med det syntetiska oxytocinet som vi då
kompenserar.
Och vi börjar med en låg dos som vi höjer upp successivt. Vad skulle du säga om det syntetiska oxytocinets effekt?
Ja, alltså det syntetiska hormonet, för det första så är det ju precis samma substans. Det finns de som tror att syntetiskt oxytocin är någon annan substans. Det är det ju inte. Det är precis, det är ju helt enkelt samma struktur, samma molekyl som det egna. Det är ju gjort som en kopia av det egna. Och bara det är viktigt att veta, att ordet syntetiskt i det här fallet betyder ju egentligen bara att man har framställt det på med en kemisk metod. Sen kan man ju ha syntetiska substanser som är lite förvirrande, som då kan ha en annan konfiguration, va? Se annorlunda ut. Men i det här fallet så är det precis vanligt oxytocin. Men den stora skillnaden är att när man ger oxytocin som en infusion, då får man ju en platt nivå. Man får ju inte de här pikarna, de här pulsarna som normalt kommer. Säg om det är upp till 3 per 10 minuter mot slutet av förlossningen. Någonting. Utan här får man ju en platt nivå. Och det är inte liksom musklerna riktigt i livmodern tränade på att känna igen. Och därför får du ett lite annorlunda kontraktionsmönster. Och så, det kommer hjärnan att få höra av de här nerverna som den sen
då
signalerar.
Så de kanske inte känner igen de signalerna med den här lite, jämna nivån?
Nej, det är någonting som de uppfattar som lite annorlunda eller lite, vad ska man säga, som om någonting inte stämmer riktigt.
Men det borde ju inte vara tekniskt helt omöjligt att ordna till en sån. Att man kan få in det i, att man ska få in det i liksom lite dos, alltså i pikar.
Det finns många studier som visar att om man ger oxytocin istället i pulsar, så får man fram en förlossning som går lika fort, och du kan reducera mängden oxytocin till, jag tror, hälften eller en tredjedel.
Men varför är vi inte
där? Det är nästa studie. Vi har läst de där artiklarna, för vi håller på att skriva en stor sån här översiktsartikel om all litteratur som finns, va, om oxytocinet. Och då visade det sig att argumentet i de artiklarna är, det gick ju inte fortare. Och det är ju intressant därför att
förlossningsförloppet då.
Men det blev samma hastighet. Men det intressanta är ju att om man istället ser det förlossningsarbete som sker med droppet som en smula annorlunda, så är det ju det man vill vara med. Därför vi vet inte vad konsekvenserna är där. Det kan ju vara så att du får lite mer ont och du får lite mer påverkan på mammans stresssystem och såna här saker. Mm. Och det är klart att om du då inte ger det så ofta, utan du ger de här pulsarna, då kanske du slipper de bieffekterna. Men det har man inte tänkt på, utan anledningen till att man inte gör det är att det inte går fortare. Och varför skulle det gå fortare? Jag menar, det är också en egendomlig fråga. Men det finns många studier som visar det här, jättebra studier. Men man har alltså inte anammat det, därför man har inte sett någon fördel med det. Utan då, för att se en fördel, då måste man börja inse att oxytocinet har andra effekter. Och det är alldeles uppenbart att...
Men det kan ju du påverka. Du har ju kunskapen.
Ja, och sen är det så att oxytocin som du ger in i blodet, så där, det går ju inte in i mammans hjärna. Va? Det går inte över blod-hjärnbarriären. Men det är klart att om du stimulerar verkarbetet mer, då kanske du kan få lite mer fart i förgrussonreflexen, förstår du? För det blir ju fler verkar. Så att hjärnan kan ju fortfarande påverkas av den här infusionen. Men inte som om det liksom bara rinner över in i hjärnan, det gör det inte. Utan det håller sig i cirkulationen. Så därför får du inte riktigt samma effekter, va? Det är inte säkert att du får riktigt samma effekter på smärtlindring, den egna smärtlindringen och såna där saker. Med, det finns nog en del funktioner som faller bort. Av, om man
så
där
måste vi göra om och göra rätt.
Fundera på om det inte skulle gå lika bra att ge de här just pulsarna istället.
Men sprayform då? För det finns ju oxytocin spray.
Ja.
Alltså, hur välfungerande är
det? Jag tror att de fortfarande är väldigt osäkra på vad koncentrationerna blir. Alltså det är svårstyrt. Det finns de som har prövat att lägga oxytocin under tungan, ni vet, och i kinderna och allt det där. Men absorptionen är inte så bra därifrån och då får man ju ingen...
Och inte i den här sprayformen?
Nej, alltså den är ju oklart. Och det finns väldigt mycket studier ju på oxytocin och spray numera.
Ja.
Och det är först så såg man då fantastiska effekter, autistiska barn blev bättre och alltihop så där. Och sen kom det plötsligt en period av kritik och sa nej, det här stämmer inte och det kan inte gå in i hjärnan eftersom vi har blod-hjärnbarriären.
Just det.
Men nu är man nog tillbaks och vet att det finns en del väldigt positiva effekter av det här med oxytocininfusion. Till exempel en del i vår, när vi så att säga relaterar till andra, så tittar man ju ögonen. Mm. Och det som heter eye gaze, alltså det ökar signifikant med oxytocin. Så där är en hel del. Det beror ju lite på vad man tittar på. Men det beror också på omgivningen. Många studier är gjorda i en miljö där kanske inte alls de här personerna känner sig särskilt trygga. Då blir det ju inga oxytocineffekter. Förstår ni? Det handlar ju också om hur man utför de här försöken.
Mm. Mm.
Men jag tror inte att spray i det läget är tillräckligt snabbt. Alltså fördelen med ett dropp är ju att du kan ändra hastigheten ganska snabbt. Och så kan du få effekter inom en halvtimme eller en kvart eller någonting sånt där. Det är kanske snabbare.
Det går snabbare.
Snabbare och kontrollera. Ja.
Mm.
Men det skulle du kunna göra även om du så att säga ger det i pulsform.
Ja, exakt.
Så det är ju ingenting som motsäger det.
Nej.
Så att jag tror ju att det skulle vara en väldigt bra lösning. Mm. Att det skulle kunna göra mindre ont. För att livmodern får lite tid att vila sig.
Just
för smärtan ligger ju delvis i kontraktionerna så att säga, i livmodern. Va? Och om man ger ett dropp så får liksom inte livmodern vila riktigt. Utan då blir det ju lite syrebrist och lite låg pH i muskulaturen. Och då gör det ont och så får man... Och så talar kroppen eller livmodern om det för hjärnan. Och sen går den in kanske i lite mer oro och stress. Men om man inte har det här kontinuerliga utan att det kommer som det ska. Med lite vila emellan. Vilan är ju där för att musklerna ska reparera sig. Ja. Så kanske man inte behöver ha de där konsekvenserna. Utan att det blir en bättre balans. Allting när man håller på med biologi är ju så oerhört väl genomtänkt. Det finns ju en konsekvens i det mesta som är för att göra allting optimalt. Så har man då har man då ett system där kroppen normalt har ungefär 3 pikar av oxytocin per 10 minuter på slutet och då är det förmodligen det som vi mår, det som är bäst.
Ja.
Att vi har en känsla för det här. Och sen är det ju, och då tror jag att det här med känsligheten för oxytocin, den blir ju väldigt olika då, beroende på hur pass uttröttad muskulaturen blir. Och är det för mycket och aldrig får vila, då
det är som vilken muskel som helst. Vi kan ju bara se när vi är ute och joggar eller annat träningspass.
Ja.
Så samlar vi ju på oss mjölksyra om vi inte får in med syre ut med koldioxid.
Ja. Och då kan det bli också att blodflödet till barnet minskar. Va? Eftersom du får en minskad genomblödning. Då är det klart det blir mindre blod som rinner vidare.
Mm.
Och det är också, naturligtvis har naturen tänkt på det, så det i princip ska vara optimalt. Men om man är inne och fiddlar med det så kan man ju också tänka sig att det blir konsekvenser i den ändan också. Mm. Om det är för mycket, och det vet vi ju, att om man ger alldeles för mycket oxytocin på tok, då är det ju inget bra.
Nej, och det vet man ju i förlossningsvården också. Och vi kontrollerar ju, övervakar ju bebisen.
Absolut. Men det kan finnas gråzoner.
Absolut.
Ja. Där man inte riktigt ser de här riktigt dramatiska effekterna. Mm. Men där man kanske kan få då funktionella skillnader. Inte vet jag, men jag menar, det finns ju ingenting som är ja eller nej. Utan det är klart att någonstans mitt emellan finns det övergångsfaser.
Mm. Men skulle du säga att det är en risk för barnet?
Jag säger inte att det är det. Jag säger bara att
syntocinon,
om man ser...
Eller oxytocininfusion.
Ja, om det är alldeles för mycket. Det är det helt klart. Det, vi vet ju att jag tror att...
Den ska inte överstimulera.
Den får inte överstimulera, va?
Men jag tänker en vanlig... Alltså nu när det inte är...
Nej, jag tror inte det. Men jag tror
då finns
att,
inga att risker måste, för barnet.
Det tror jag inte att det gör. Men om man, det måste ju finnas en liten gråzon kanske. Mm. Innan man överstimulerar.
Ja.
Och var ligger den gränsen, så att säga?
Och det är nog individuellt för barnet i magen
också. Det kan vara individuellt, va? Så att det är klart att
men det är
man
därför
kanske...
man är ganska säker när man har en registrering, ja, på barnet. Då. Ja. Men vad skulle riskerna kunna vara då?
Nej, bara, det vet vi väl alla att det finns en... Det är inte bra med lågt pH och lågt syre och allting sånt där. Där har vi en annan fantastisk effekt av oxytocinet. Och det är ju att det har en väldigt lokal antiinflammatorisk effekt. Och det vet man ju, nu har man inte gjort på människor men på djurförsök, att en effekt av oxytocin under förlossningen är att det frisätts ju också i fostret hela tiden. Mm. Så det är en parallell aktivering. Mm. Och en av de här aktiveringarna i barnet, det har ju att göra med att dämpa den stress som förlossningen har skapat i barnet. Bland annat genom att minska risken för vävnadsskada. Genom att då inflammatoriska processer minskar, va, om man har oxytocin. Så att du har också ett skydd i barnet inbyggt genom detta. Och det finns säkert där hela tiden under en vanlig förlossning. Att du dämpar smärtan i barnet. Mm. För det har ju också ont. Varför skulle inte det ha ont? Mm. Och det dämpar också de här skadliga effekterna av inflammation och lite för lite syre och lite för lite socker och sådär.
Om man tittar på det någonting då vi planerade kejsarsnitt där den här oxytocineffekten för barnet uteblir, ja, har det långsiktiga konsekvenser för barnet eller vet man inte det?
Mm. Alltså, det är ju sådana här frågor som man bara kan ställa om man förstår fysiologin. Ja. Och det har ju inte riktigt folk gjort, va? Utan Nej. Man har ju bara sett det som en... Men man kopplar ju ur två väldigt viktiga saker. Det ena är ju kortisolet som ju behövs, absolut.
Stresshormonet.
Ja, behövs ju för utmognad av vissa, med lungorna och allt
absolut,
det där. Och sen har vi det här andra, oxytocinet, som kanske behövs för att mogna ut sociala funktioner, vad vet jag. Det är klart de är urkopplade. Och sen är det ju så att Samspel. Vi vet att det finns 1000 olika sätt att aktivera det här senare. Mm. Det är inte så att man är bortom möjligheterna att få det. Men om man ingenting extra gör så kanske en ska vi säga, sån här ursprungspuff uteblev. Och så kanske man får ge lite mer sen. Mm. Det är klart det går.
Det är det som är fantastiskt med oss människor. Att vi kompenserar ju väldigt mycket som vi pratade om tidigare.
Ja, det finns så mycket så möjligheter och så mycket chanser. Mm. Men om man inte tänker på det, då kan man ju hända att man så att säga, ställer till med någonting som man inte tänkte på. Det är ju mer det, va? Att de här systemen, de är ju så raffinerade i det att de inte bara pang gör att uterus kontraherar sig. Utan det finns hela den här anpassningen som finns där också. Och det är klart att då måste man nog tänka sig att det finns möjligheter att man får andra konsekvenser än man har trott om man tar bort det.
Men du, halveringstiden på oxytocin då? Kan det ansamlas i kroppen?
Halveringstid,
jag tänkte vi skulle prata om det. Mm. Att, kan det ansamlas liksom i kroppen och ligga kvar under längre tid?
Nej,
det finns ju teorier och sådana som förespråkar att man kan bli förgiftad av oxytocin och att det stannar kvar i kroppen.
Ja. Halveringstiden, det finns, de ursprungliga studierna sa väl att det var kanske 3-4 minuter, men det är längre. Det är bortåt en halvtimme faktiskt. Och det beror på vilken känslighet man har i sina metoder. Mm. Men det är efter man kan ju se om man har infunderat oxytocin hur det ganska snart trappas ner och försvinner. Mm. Så någon risk att det skulle ligga kvar i kroppen och vara någon slags oxytocin i framtiden, den är noll alltså. Det finns inte.
Och det finns vetenskapligt belägg
ja,
för det?
Ja, absolut. Det finns ju väldigt fina studier faktiskt. Och det är också intressant när man tittar på forskningen kring nivåer som man får under förlossningen av oxytocin och vad man får om man ger oxytocininfusioner, den litteraturen är rätt gammal. Den gjordes i samband med att man introducerade oxytocindroppen och sådär. Men den är väldigt fin. De gjorde jättefina studier då. De var inte så att säga randomiserade, kontrollerade studier, men de var ju de visar på fenomen. Va? Mm. Och de studierna är ju inte omgjorda. Och jag tror att det beror på att det krävs tänk dig själv att mäta oxytocinnivåer under en förlossning. Det är rätt lång tid. Och ska du dessutom ta täta prover för att kunna få fram de här pulsarna? Det är omöjligt. Därför finns det då de här gamla studierna där man har tittat kanske under slutfasen eller under de tre första, eller ja, under första fasen, andra fasen. Men om man lägger ihop det så finns det en väldigt fin dokumentation. Och den visar övertydligt att just om man ger ett dropp så stiger de första, de ganska låga doserna, händer egentligen ingenting med den basala nivån. Mm. Men om man börjar ge 10 miljonits, det är väl per minut då, va? Så börjar det att bli lite grann, då stiger nivån lite grann. Men den, om man dubblar dosen så dubblar det sig. Men riktigt jättehöga blir de inte riktigt av att du ger oxytocininfusion i de mängder som vi ger. Sen är det en annan sak att jag har varit med i en annan studie där vi har tittat på hur mycket oxytocin ger man i olika europeiska länder. Och då får man en riktig tankeställare, för det är olika på alla de här ställena.
Ja, det är det.
Olika hastighet, olika frekvens med vilket man höjer dosen. Och
olika koncentrationer också.
Vilka koncentrationer. Mm. Så det finns liksom ingen riktig konsensus kring det där. Mm. Men en sak som jag tycker är intressant visar att, jag kommer inte ihåg vilket land, där man slutade jättehögt och i ett annat så var det inte alls så högt. I och med att de som ger mycket mindre aldrig har klagat, så måste ju det räcka. Jag tror att det betyder att man ger för mycket.
Mm.
Och en möjlighet är faktiskt att vänta ut effekterna. Därför att ibland så finns det en tendens att ändra väldigt fort om man inte ser något omedelbart. Men det är inte alltid att dosen har hunnit verka, så att säga, utan det tar lite tid innan nivån har gått upp.
I Sverige har vi en praxis att vi ökar droppet var 20:e minut.
Ja, men i andra länder är det var 10:e minut. Va? Och då har inte det här hunnit stabilisera sig riktigt. Så det finns många sådana här mycket tekniska, enkla saker att fundera över. Men då måste man kunna den här lilla ekvationen, nämligen att volym gånger koncentration blir mängd. Och den har många svårt för. Och jag har en erfarenhet av att många gånger så vet inte de som ger oxytocin hur mycket de ger. De vet hur många droppar de ger eller många milliliter de ger per minut. Men de vet inte hur mycket oxytocin det är. Ja, koncentrationen. Ja, men nästa steg, hur mycket blir det?
Hur mycket blir det i kroppen? Ja.
Och då är det ju en annan mycket viktig sammanhang här. Om man tittar på en förlossning, säg 8 timmar, och du får oxytocindropp, då får du sällan mer än 10 enheter oxytocin.
Men det där diskuteras ju också hur mycket man behöver.
Ja.
Där har man en klinisk erfarenhet, tycker jag, att överviktiga kvinnor och kvinnor med fetma behöver mer innan man...
Ja.
Kan det stämma?
Ja, och det kan det visst det. Och sen visar det sig nu, ni vet, att det finns ju små varianter av oxytocinreceptorn som är lite medfödda, där somliga binder lite bättre än andra och sådär. Så att det kommer nog att komma fram här att det finns en slags individuell variation här också.
Mm.
Som då gör att man får vara öppen för att det behövs lite mer eller lite mindre. Mm. Men det var en sak som jag skulle säga. Säg att vi ger 10 enheter ungefär under 8 timmar, om det inte är något särskilt. Efter förlossningen ger du lika mycket, 5 eller 10 enheter, bara som en injektion. Mm. Och då får du höga nivåer under en kort tid.
Ja.
Men om du ger de här 10 enheterna under 8 timmar, ja, det säger sig själv, det blir inte särskilt hög nivå. Va?
Nej.
Och därför att det är utspätt under så lång tid. Men om du ger det där under en minut eller någonting sånt där, ja, då är klart att du för en stund har väldigt, väldigt höga nivåer. Men det gör man väl som regel efter att bebisen har kommit ut, eller hur?
Ja, det gör man.
Och det kan vi, alltså det är jätteintressant och viktig information.
Mm.
Kerstin, kan vi återkomma, för det är massor av saker som vi vill prata med dig om.
Mm.
Det är dels den där oxytocinsprutan efter förlossningen, det är kejsarsnitt, det är amning och anknytning. Det är ett helt eller flera program i sig. Får vi lov att återkomma
Absolut.
Till dig? Att du kommer och gästar oss i studion igen?
Jättegärna, det är jätteroligt det här att
få
den här, vad ska man säga, kliniska relevansaspekten in så direkt när man pratar om det här. Därför att det är ju det ska ju stämma för alla det som man säger och göra och vara meningsfullt.
Ja, men,
annars så kan man glömma det.
Kunna bidra att sprida kunskap om detta fantastiska hormon tycker jag känns fantastiskt, och det är fantastiskt att ha dig här. Så vi säger välkommen tillbaks om några veckor, så fortsätter vi.
Jättegärna.
Så stort tack för idag, Jenny.
Ja, jättestort tack. Jag kan prata hur länge som helst om det här.
Det, så är det. Men ni kan läsa lite mer på Babys blogg och på Instagram Babys podcast. Häng med oss där. Kerstin, Jenny, jag, Carina är snart tillbaks i poddstudion. Det ser vi fram emot. Tack så länge.
Jag också.
Ja, trevligt. Ja.
Tack så hemskt mycket.
Tack.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.